Varmt välkomna till podcasten som heter Gry och Anders med gäster. Jag heter Gry Forssell.
Anders Timell.
Praktikant Malin.
Och vi är jätteglada över att ni har hittat den här podcasten. Jag vet inte på vilken väg ni hamnade här, men ett tips är att gå via appen som heter Radio Play. Ursmidig. Den är gratis och funkar både till iPhone och Android. Och så klickar du på appen och så går du på podcaster. Där finns vår podcast. Där finns min snubbe Alex har en podcast som heter Vad är poängen? Som jag faktiskt tycker jättemycket om. Inte bara för att vi är gifta utan för att jag tycker om den. Men det finns också Skitnördigt. Det finns massa andra podcast. Det är ett väldigt enkelt sätt verkligen att använda det på. Mm. Hörrni, vi har ju några sponsorer här. Unionen förstås.
Ja, det är ju inte dumt alls. Det är alltså Sveriges största tjänstemannaförbund och Sveriges största fackförbund som är med och sponsrar våran podcast. Vi är väldigt stolta över. De är till stor och god hjälp när man är liksom lite förvirrad över sitt eget jobb. Man kan alltid höra av sig till dem.
Ja, dessutom så har vi ju Harmonic som stavas med Q. Harmonic.se som säljer skönhetsprodukter på nätet. Och där har vi en produkt för dig, praktikant Malin.
Ja, men alltså, jag är ju rätt dålig. Trots att jag har varit tjej hela mitt liv och gillar nagellack så är jag ju rätt dålig på att måla nagellack så att det liksom är på nageln. Måla gärna utanför.
Som ett barn tror jag med hela fingret.
Nej, men lite så.
Men går det med tops och aceton sen?
Nej, eller? Vet du, då brukar jag måla och sen ta en dusch för då lossnar det ju lite av sig själv. Men nu har jag hittat en produkt som heter Spotless som finns i då butiken på harmonic.se där man liksom målar som runt på skinnet innan man målar nageln. För kommer det sen utanför så är det som ett litet lager man bara drar bort.
Som när man tejpar runt fönstret när man ska måla.
Exakt.
Bra.
Det är ju genialiskt.
Vilka sponsorer vi har alltså. Harmonic heter det med Q, va?
Ja.
Mm. Ska man säga med Q.
Och sen
det är det som är viktigt. Mm.
Kolla upp deras produkter, det är jättebra. Hörrni, nu så ska vi ägna oss helhjärtat åt en kille. Alltså, han är så snygg och han är så härlig så att det är ett skämt. Alltså. Ja,
men ni är med honom nästan varje dag.
Nej, vi pratar inte om dig Anders. Vi pratar ju om gästen, Roy Fares.
Ja, jag håller med.
Men jag har träffat honom tidigare en gång. Vi kommer prata om det, ni kommer få höra alldeles strax också. Och man slår så att han är så otroligt charmig och härlig.
Men han är verkligen det. Och jag kände att när vi träffade honom att man fick en liten annan historia på honom. Jag visste inte att det fanns så mycket mer. Men jag har ju bara sett honom baka och laga mat och hamburgare och sånt. Så jag tyckte det var spännande att få lära känna honom liksom lite på djupet och var han kommer ifrån.
Han gör succé med sina bakböcker. Han gör succé på tv också. Han gjorde succé när vi träffade honom. Så här lät det när vi fick sitta ner och prata med Roy Fares.
Gry och Anders med gäster.
Är du med då, Anders?
Jag är med.
Säker?
Kör vi.
För nu har vi fått besök i studion, snyggare än någonsin. Roy Fares, hej och välkommen.
Hej, tack snälla.
Hur är läget?
Jo, men det är bra.
Bra. Första gången vi träffades i levande livet och på hästryggen.
Mm. Det var en härlig känsla faktiskt.
Satt ni båda på varsin häst eller stod ni
bakom och höll inte på samma häst, men du rider bra.
Ja, vi red ju i samma... På samma ridbana, på en varsin häst. Fantastiska så här, friserhästar, svarta sagohästar.
Hos Tobbe Larsson, han som kan prata om hästar. Personata Tobbe.
Ah, ja.
Ponyakuten Tobbe var
men
vi
var hos. Det här för att ni skulle göra en sån stjärnhoppning i Globen? Nej. Eller var det här bara för att ni tog ridlektion?
Vi älskar att rida hästar.
Ja. Så Tobbe är en kompis till mig. Så var jag ner och hälsade på och så red jag. Sen visste inte jag att du var där med grupp tjejer. Liksom.
Jag fick ju 40-årspresent av mina grejer, gammal stalltjej. Så då fick jag present av dem att jag skulle få komma ner och rida för Tobbe två dagar. Det var ju fantastiskt.
Superhärligt.
När började du rida?
När jag kom till Sverige så liksom min första tjejkompis då hade ju hästar. Så egentligen så har jag hållit på med hästar sedan jag var liten. Men liksom inte ridit liksom på ridskola eller sådär utan mer...
Jag trodde att det var kul. Jag trodde du var lite fåfäng. Jag har sett bilder på din Instagram när du lägger ut bilder på dig och någon häst som till och med hästen ser välkammad ut.
Ja. Ah. Men det är viktigt sådär. Alltså det är ju liksom ridning. Det är ju verkligen into details. Med ridstövlar, snygg piqué. Ja men allt ska sitta sådär
bra. Man rider alltså inte någon rundringad t-shirt.
Jo det kan man göra men inte om man ska ta sådär en bild. Då ska det vara såhär piqué.
Nej men rundringad t-shirt kan man kanske ha. Men såhär flärpar och spännen. Allt ska sitta på plats. Du kan ju hålla på hur länge som helst. Putsa och dona med
det. Det är därför det finns vissa affärer som bara säljer massa små... Det är som, lite som golf ibland.
Ja, men tänkte du. Ja. Lite likheter mellan ridning och golf ändå.
Man kan tänka mig det. Sådär små pinaler.
Älskar golfaffärer. Ja.
Nej, men det finns... Alltså, det är ingen billig sport så. Och det är, men det är fantastiskt kul. Alltså, tänk att du sitter liksom på något som väger 500-600 kilo. Och den kraften och i galoppen och ljudet är ju bara så. Och manen flyger. Och
det är just den där kraften som jag, som inte rider så ofta, är fullständigt livrädd för. För de bestämmer ju. Eller det handlar om att man ska bli ett ekipage, va? Man ska bli tillsammans.
Yeah. Och för dig som lyssnar på den här podden som kan någonting om hästar, så ni ska veta att Roy rider bra. Han har jättefin sits och rider i alla gånger och rider skolorna och sitter superduktig.
Ja, nej men ja.
Gry sa det innan du kom hit, Roy, att du har blivit mycket bättre på det.
Ja, hon faktiskt. Hon sa förut sådär, men nu kanon alltså.
Nu alltså.
Roy, vi brukar börja med att fråga våra gäster om de fem första. Mm. Och då är det första jobbet.
Första jobbet, det var som att jobba på ett dagis med små barn. Det var det.
Var du bra dagisfröken?
Ja, men jag tror det. Jag älskar ju barn och jag tycker det är kul att få leka och... Men speciellt också så här, på dagis, alltså du äter ju hela tiden det så här, frukost, mellis, lunch, mellis. Och sen, så det är så här nyponsoppa, men det är fantastiskt roligt att jobba med barn. De är ju väldigt så här, alltså de är inte dummande och de säger vad de tycker och uttrycker sig ibland på rätt så roligt sätt.
Omedelbara.
Ja, men faktiskt. Mm.
Första lägenheten?
Det är den nu där jag bor. Aha. Alltså köpta lägenhet. Eller där
men
jag bodde.
Du bodde själv då?
Först jag bodde själv, det var en andrahandslägenhet ute i Årsta. Ja, det var...
Ja, det var, sen var det slut på det.
Exakt.
Första förhållandet,
gud. Nog med min flickvän Julia måste det varit. Alltså ett riktigt förhållande.
Gillar du tjejer i början?
Ja.
Och sen bytte du?
Ja, men sen bytte jag.
Mm. Alltså, vilken ålder var det då?
Nej, men alltså... Jag tror liksom så att det är någonting man föds med, men det är väl liksom någonting man kanske så med vägens gång kommer på att...
Jag har en redaktör som undrar om det är någon som kommer byta tillbaka.
Vem vet om den rätta dyker.
För nu har du ihop, du har killen nu.
Ja.
Ja, Johan.
Johan.
Ja. Hur länge är ni tillsammans?
Snart 3 år.
Ja.
Taskigt att du säger om du har honom att om den rätta dyker upp så blir
det. Men det roliga är att jag sprang in i Julia, min första flickvän, för något år sedan här i Stockholm med hennes nya pojkvän. Och jag bara, nej men det var inte ditt fel. Hon bara, gjorde jag något fel eller?
Men är det så att du blir kär i en människa istället för att det är ett kön, eller kan du tänka dig att byta igen?
Nej, det tror jag liksom inte.
Nej.
Alltså, det är klart att man kan bli förälskad i en person och om kemin funkar, men sen det är så mycket mer än så också. Alltså, ett förhållande är ju både kemi, känslor, röra vid någon sexuellt eller inte. Alltså, det är mycket faktorer. Mm. Men det är klart att jag kan säga, en tjejkompis till mig tycker att hon är sjukt snygg, sexy, vacker, cool, smart. Men vill jag ta det till nästa steg? Ja.
Typ. Men så kan man ju känna med, alltså, jag som är straight kan känna så för killkompisar också, eller andra killar, att de är sexiga och smarta och härliga på något sätt, men jag behöver inte vilja.
Jo, men exakt. Och sen, alltså för mig hela den här grejen så här, många säger, ja men du har inte gjort någon big deal av att komma ut. För mig är det liksom så här, jag tror, ska man få det här att vara lite normen, vi behöver inte göra så stor grej av det hela tiden, utan man är den man är, punkt slut. Och det säger jag, behöver inte skriva ut det. Och sen så tror jag liksom att det kan finnas något positivt med det också, att man kan stödja andra människor som kanske har det lite tufft och så, men jag tror ändå så att för min del så har det varit att men det, jag är den jag är och det påverkar inte mig som person eller vad jag gör till yrke eller liksom så.
Men har du tänkt på det rent kommersiellt att du kanske inte kommer ut som bög då för att du inte säljer lika mycket kokböcker till tjejer? Har du haft någon tanke om sånt?
Som popstjärnorna?
Ja, men lite grann. Att man liksom, nej. Ja, precis.
Nej, men jag tror nog inte, nej, inte alls. Utan jag tycker
du verkar ju inte vara en sån person, skulle jag säga.
Nej, men alltså det är så här, jag har alltid varit, jag är den jag är. Och om man gillar det så gör man det. Och gör man inte det så är det så, jag tänker inte wasta min tid på och tänka på varför du inte gör det. För livet är lite för kort. Men jag har nog aldrig heller rent kommersiellt tänkt att nej, jag får nog inte komma ut med det här för att jag har en målgrupp som nästan är 90% tjejer. Det tror jag bara är liksom, alltså det, nej, inte alls.
Det verkar ju funka ändå.
Ja.
Första sorgen?
Den riktiga sorgen, det var nu när min farmor gick bort. För, vad blir det, 2,5 år sedan. Det blir liksom, jag tror så att man fattar ändå, alltså helt plötsligt är de borta. Ibland tar man dem för givet och sen så är de liksom borta. Jag kommer ihåg när vi var på begravningen och så la man ner henne där. Och så drog alla. Ja, men vadå, ska vi dra bara lämna henne? Det var så konstig grej. Så,
bodde hon också här i Sverige?
Ja, hon var ju med i Jalla i Halla. Det var ju hon som var farmor där.
För du är kusin.
Med Josef och Fares.
Med Josef Fares och Fares Fares. Det är så ni hänger ihop.
Ni är inte så lika.
Nej. Tänker du näs? näsan.
Ja, nej, men längden och det. Nej, nej, men det är inte. Ja, du är mycket mer bildskön än vad de här tycker. Du ser ut som en grekisk gud, skulle jag vilja säga. Jo, men Anders, det gör du. Med ögonbrynen och ögonen och ögonfransarna och munnen och hela du.
Gud, du borde komma hit oftare.
Nej, men det är inte jag den första att säga, tror jag. Du vet ju, många tjejer som har en crush på dig, liksom, och även killar.
Ja, nej, men, nej, men så där skiljer vi, ja, utseendemässigt, absolut. Men jag tycker ändå så här, jag tycker så här, människor kan bli, alltså hittar man sitt sätt så blir man väldigt snygg på det också. Jag menar, Fares, jag tycker det är ascoolt att han inte har rört sin näsa, för det är liksom hans karaktär. Mm. Hade han gjort det så hade det blivit liksom så här, nej, det är inte rätt.
Nej, det är nog han. Jag har aldrig tänkt på att den är stor. Det är nog han.
Nej, exakt.
Det är hans, alltså det är karaktärs- hans näsa, det passar.
Men hur tajta är ni då? Har ni vuxit upp som syskon mer, eller är ni liksom avlägsna?
Jo, men hela min släkt, så här, farbröder och så där, vi är väldigt nära varandra. Och även kusinerna, så att fram tills egentligen alla började ha sina egna småliv så firade vi alltid så här nyår ihop. Vi hyrde en stor lokal och så var vi alla, liksom hela släkten och kusiner. Och, men det är klart att det blir också så att nu med tiden så skapar ju vi egna relationer och liksom för vidare liksom våran släkt. Så det, vi har absolut kontakt och ses lite då och då.
Första bröllopet?
Oh, alltså jag har varit säkert på 40 bröllop.
Ja, men något du kommer ihåg som har...
Ja, något jag kommer ihåg, det är självklart då min brors bröllop. Ja. Då var jag både best man och tårtmakare. Så jag höll på att gå in i väggen liksom.
Hur stor tårta gjorde du?
Ja, men jag gjorde en tårta, den var ungefär 1,50 hög.
Åh, herregud.
Och sen så var det liksom hur pump... Jag hade inspirerats av det kungliga, eller engelska kungahuset när de gifte sig, så de var lite så här krämvit med mycket rosor och detaljer.
Är det Lady Di och Philip?
Nej, Prince William.
Prince
och
William, okej.
Okay. Och sen så var man ju liksom bestman, så att den dagen, jag minns den, det var fantastiskt kul, men man var helt slut.
Men för hur är syrianska bröllop?
Ja.
Hur är de?
Hur de är? Ja, det är ju det är kaos liksom. Alltså det är, jag försöker förklara för folk så här. Alltså det är ju inga tal. Mat är det överflöd av, men det är inga som äter, för det är liksom dans från start till slut liksom. Och så dricker man och så äter man lite på stående fot och så dansar man. Och sen så egentligen så är det, många tänker, hur har man råd? Jo, men vi ger ju inte heller presenter så här, vi kommer inte med en brödrost eller
fast jag en jag har hört att de ibland ger bort pengar.
Jo, men pengar ger vi.
Slänger du pengar på golvet, vad gör man?
Absolut, men sen så ger ju vi pengar. Säg att till exempel så här, vi är 3 personer från min familj som ska på det här bröllopet, då kanske vi ger 1,000 spänn. Så att man kan nästan säga att man betalar för notan.
Ja, men det är super.
Jo, men för sin egen del. Och så går man på fest och man firar de här härliga människorna som gifter sig. Man har jättekul och sen går man hem. Och jag tycker så här, det är super egentligen.
Hur många, vem vill ha prylar? Hur många människor är det då?
Nu gifte sig min bror, ja, men det varierar, men min kusin hade runt 400. Närmaste vänner. Jag var, ja, eller hur? Medan min bror gifte sig med en svensk. Men de var ändå runt 200.
Och du och din kille, vad ska ni gifta?
Nej, alltså jag vet inte. Alltså händer det så händer det. Och det gör jag mer det för att man har typ lång och trogen tjänst liksom. Nej, men förstår du? Att vi har varit ihop så här länge och bara, ja, men absolut. Det är väl mysigt, men jag har inget behov av det.
För jag läste någonstans att din mamma fortfarande hoppades lite på ett stort syrianskt bröllop för dig också.
Hon har nog slutat nu vid det här laget.
Men är det helt, är det fortfarande helt otänkbart att du och din kille skulle ha den så här, klassiska syrianska bröllop? Får man inte det som två killar?
Jo, men alltså, får och får. Men det är så här, jag skulle nog inte vilja ha det. Skulle
men
jag
det nog... vara provocerande liksom?
Ja, men, ja. Jo, men det är klart. Alltså, vi lever ändå i ett samhälle. Oavsett tror jag om det är ett syrianskt bröllop eller om det är ett svenskt bröllop, så finns det fortfarande människor med åsikter.
Ja, absolut.
Och jag tror liksom det handlar till att alltså börja istället för att liksom, det är samma sak när jag kom ut för mina föräldrar och tänkte så här, okej, vad ska jag hata dem och vara sur på dem eller försöka få dem att förstå? Och jag tror liksom man måste ändra lite inställning, utan man får tänka så här, de människorna som har åsikter är jättesynd om, för de egentligen, de förstår inte bättre om verkligheten. Då får man försöka förklara, funkar inte det? Men att börja liksom redan där och så här, fightas och ta liksom vara hatisk, så tror jag liksom inte.
Hur lång tid tog det att förklara för din mamma?
Nej, men det var över ett samtal liksom på telefon, så la hon på i rätt på mig. Och sen så typ tog det 3 veckor och sen så, men min mamma, hon är liksom, jag tror det finns nog ingenting hon skulle vilja bryta, alltså få henne att bryta kontakten med mig.
Men vad, hade de, du ringde och sa, vet du vad mamma, jag gillar killar. Och hon blev överraskad?
Eller nej, hade men det var någon... i samma veva. Jag hade varit i USA, skulle flytta dit, hade ett förhållande i 3 år, fått arbetsvisum, var skit liksom pepp på livet. Jag var, yes, jag ska åka till USA nu, LA.
Hade du inte berättat då för din mamma? Utan nej, du levde, du gjorde det här i löndom, ja. Alltså. Och mådde du inte dåligt?
Jo, men det är klart att man gör det, att man ständigt lever liksom i en lugn. Men jag tänkte så här, var sak har sin tid. Och jag har aldrig heller stressat på, utan när jag är redo så är jag redo och då kommer jag berätta. Men så åkte jag till USA och sen så en vecka senare så breakade vi. Och det var så här, shit, vad gör jag? Så jag kom hem, jag hade ingen lägenhet, inga möbler, ingenting. Jag hade sagt upp mig på jobbet, men du vet, allt var kaos. Jag skulle ju flytta.
Men berätta lite grann, jag vill bara veta. Ni hade ett distansförhållande, eller hur? Ja. I 3 år.
Ja.
Och så kommer du dit.
Mm. Då och säger han sen efter en vecka.
Märker du då under den här veckan?
Really?
Märkte du det på den veckan att det här är inte samma sak?
Ja, men jag märkte att någonting var liksom, det kändes inte rätt. Men samtidigt så bara, men det är ju alltid lite konstigt, man har varit ifrån varann och sen, du vet ju du själv som har.
Ja.
Alltså,
ja,
det blir ju också inte. Sen när man väl ses så ska allt vara frid och fröjd, men så funkar det ju inte liksom. Man har ju up and downs även om man har distansförhållande. Mm. Och det är lite märkligt det där att man, åh nu har vi en helg, allting måste vara perfekt. Och sen när det inte är det så börjar man säga, men gud, det kanske inte är det.
Är han sån?
Ja.
Men
så jag tänkte så här, men det är
så
en ny grej.
Så då bara, nej det funkar inte.
Ja, nej det funkar inte. Jag bara, men alltså ärligt talat, säger du det nu?
Men det är fantastiskt alltså, du hade ju
jättebra. Men då kan du veta.
Ja, fast.
Bara chocka sin tid så har du alldeles nyss. Ja.
Jo, men, ja, men i efterhand så är det ju så här, vet du om att du har någon annan bakom ryggen så är det liksom, let me know before I fucking move there.
Var det så?
Nej. Du tog ditt pick och pack, sålde av allt och så hade han en annan.
Ja.
Vilket svin, vad heter han eller?
Ja, verkligen.
Vad heter svinet?
Han lever inte längre. Nej, men alltså
det
samtidigt
så där. Var du då?
Jo, men det är klart att man var ledsen och knäckt och liksom mitt i det här då hade jag vunnit årets konditor, släppt min första bok, jag var på god kväll och alla var så Roy Fares och liksom man var på alltså uppgång och så liksom komma hem. Jag hade fått ett 12-sidigt reportage i tidningen Gourmet om min flytt och vi hade tagit bilder där och jag skulle göra United States of Cakes-boken där. Så allt var ju så planerat.
Det här är inte länge sedan alls.
Nej, utan 2012, ja. 13. Men samtidigt så, alltså saker och ting händer ju av en anledning. Så jag kom hem. Och istället tänkte jag så här, men istället för att liksom bara sitta här och deppa och tycka synd om mig själv så tar jag tag i allt. Så det första, jag landade från Arlanda, en kompis hämtade mig in i hans lägenhet. Och där liksom satt jag, tänk så här, november, det är grått, snöblandat regn, heartbroken,
jetlaggad,
två väskor, jetlaggad, suttit på ett jävla plan i 17 timmar, ingen att prata med.
All by myself på stereo.
Ja men verkligen. Så. Men, och sen så ringde jag min mamma och så bara, ni fattar ingenting, ni är så jävla dumma i huvudet, bla bla bla.
Typ. Och sa hon, det var det bara jag sa.
Och vräkte jag ur mig, hon bara, du har dödat mig.
Var det då du kom ut? Det var då när du var ledsen också som du sa, jag har killen också.
Men jag tänkte såhär, men ingenting kan gå värre.
Nej, faktiskt, blev det du var ju på botten.
Ja men exakt, men då hamnade jag liksom verkligen i sank under botten.
Man vill, liksom. Mamma vill man alltid ha stöd av, men det blev det ju så sen.
Men jag tänkte såhär, nu är skitsamma, alltså det är liksom det värsta tiden. Så jag tog tag i allting och sen så liksom bestämde jag mig, nej, pick yourself together. Jag liksom började planera boken. En månad senare sen åkte jag tillbaka till LA. Det var ju också en sjuk känsla liksom. Och då plåtade vi hela boken, gjorde färdigt den, hem. Och liksom jag satte upp steg och mål och tänkte bara så här, nej, jag ska visa att jag kan det här ändå. Och sen liksom har jag liksom stegvis byggt upp det igen och liksom tillbaka och stå på egna ben. Och samtidigt så tittar man tillbaka nu så är det så här, den värsta tiden av mitt liv blir också den bästa genom United States som blir en fantastiskt fin bok som många älskar, som går och vinner världens bästa kokbok och som blir ett tv-program. Så det, jag känner så här, ja, it was meant to be.
Det här med barn då? Kan du tänka dig barn?
Ja, men det kan jag tänka mig. Men samtidigt är inte det heller så här världens lättaste. Alltså det är inte som att vara kvinna och ensamstående eller leva med en annan kvinna.
Nej.
Det är lite mer komplicerat. Sen har jag varit lite sådär, jag vet inte, att ha en surrogatmamma liksom i Indien, vad jag tycker om det. Liksom.
Adoption?
Ja, adoption. Men det är tyvärr är det också så här många länder som inte tillåter adoption. Så att...
Svara livet... på frågan så.
Ja, exakt. Nej, men livet är så mycket mer än att bara leva i det här, gifta sig och skaffa barn. Jag menar, jag är världens bästa farbror istället. Alltså jag kompisars barn. Alltså, man behöver inte tycka så synd om sig hela tiden i vissa lägen, utan man kan göra massor med annat fantastiskt istället. Mm.
Men för det jag märker, en av mina bästa vänner är homosexuell och han och hans kille har varit tillsammans i 5 år nu eller något. Och det han kan känna är dels att han tycker att det är lite deppigt att så skulle vi vilja adoptera så är det ett superprojekt liksom. Det är inte, ja, det är inte okej i alla länder och då blir det svårt. Men sen också att han märker på vänner omkring honom, även de som så här, accepterar, respekterar och inte tycker att det är något konstigt. Så här, har de ett straight par så det, har de varit ihop i 2 år och man säger, Chris, ska ni inte skaffa barn, hur ska det bli så här. Men han och då, Chris och Johan får aldrig den frågan, det är som att folk inte vill trampa in, som att det inte är lika,
men det är inte lika klart att vi har en barnlänk liksom.
Ja, men precis, men att inte,
fast den frågan kommer ju upp mer och mer nu kan jag säga, vill ni ha barn? Jo, vill och vill, men det är ju inte bara trolla heller liksom, vart fan ska jag få ut den, alltså, det är inte så
det
lätt, det är ju verkligen en hel, ja. Du kanske kan föda den åt mig. Gud, vilken mix.
Oj, wow, yes.
Gry och Roy Fares.
Och så får jag befrukta Gry.
Ja.
Vilken...
Okay,
det här är ju som en dröm.
Jag tror att Roy ska befrukta Gry.
Ja, det var...
Nej.
Och vi kan ta det.
Du kan komma på slutet bara.
Ett annat tillfälle. Ja.
Håll Anders utanför där och blir makande.
Vi låser in honom någonstans. Långt bort.
Du pratar om den här boken United States of Cake. Nu kommer det en ny. Du har precis släppt en ny nu. Mm. Som heter Sweet Spots of New York.
Yes.
Nu har du på östkusten och bakar istället.
Ja.
Nej, och de, men... amerikanerna är ju fantastiska på... Vad är det de gör?
Nej, men de gör ju liksom... Det är mycket visuellt.
Mm.
Och sen så älskar jag att allting heter liksom lite extra. Det så här, istället för chocolate cake så är det triple chop. Chocolate fudge cake. Det blir lite extra liksom.
Men det är inte bara för mycket. Blir det inte alltid för stort och för mycket?
Men det är liksom så här, jag har ju ändå så här någonstans gjort min egen twist på det. Ja, vad jag tycker med amerikanska bakverk är att det har chansen att vara kreativ. Kreativt på ett sätt, alltså där det inte finns en massa ramar. Jag menar hur det får se ut eller inte. Utan vill du ha liksom Snickers bars uppe på så kan du ha det.
Ja,
och sen
tack.
Så, ja men lite jag förstår, alltså, men sen så har jag försökt ändå få det och ett sätt att bli gott också, liksom att det inte bara är jättesött och men ändå.
De jobbar med frosting på ett helt
mycket,
annat sätt.
Ja.
Vad är frosting då? Det är där grejen man lägger
på. Ja,
men det
är på. Typ florsocker och smörkräm eller med cream cheese och florsocker.
Det är väldigt fina bilder i den här också.
Ja. Men det. Den här Sweet Spots of New York är ju inte lika amerikaniserad kan man säga, utan New York för mig när jag har rest mycket dit har ju varit just att staden är byggd så mycket av immigranter. Alltså du har ju italienare, kineser, japaner, fransmän. Och det tycker jag är lite så här, det vill jag få fram med boken. Och sen också att vi tipsar om olika ställen man kan besöka. För att man shoppar ju, äter och fikar när man är i New York.
Jag måste åka dit igen, det var för länge sedan.
Ja, det var
för länge sedan.
Nej, men du vet, bara så här, gå runt där, Avenue upp och Street in. Och så liksom bara hitta så här härliga ställen och... Jag tycker det är en fantastisk stad. Och just att man känner av det här. Det finns inte en riktig amerikan. Du blir, och det är det jag gillar med USA. Det är aldrig så att de frågar sig, where are you from? Alltså typ, även om, alltså, om du har en annan bakgrund. De säger så här, I'm American. Du behöver liksom aldrig förklara mer än så. Här är det alltid någonstans. Ibland, skulle jag säga så här, jag är svensk. De bara, jo, but where are you from?
Vilket är så konstigt egentligen.
Ja.
Kan jag tycka. Men kan jag bara få fråga en bakfråga då? Lemon curd.
Ja.
Är det ett bakverk eller är det bara krämen?
Nej, det är en kräm.
Det är krämen. Jag tycker alltid man får det i någon form av paj eller något.
Men typ i citronmarängpaj har ju lemon curd.
Just det.
Och sen så får du ju det oftast när du äter så här scones och afternoon tea.
Gott.
Hur kommer det sig att vi är så besatta av att baka i Sverige nu? Det är bakprogram och tårtprogram och det är barn som bakar och det är gamla som bakar. Och det är...
Men jag tror någonstans att det har med att vi vill liksom känna av att vi kan. Mer än, alltså, idag sitter vi framför en dator, det är telefonen. Alltså bakning är ett sätt också, alltså, att få vara kreativ med händerna. Alltså för många tror jag att det är en slags terapi, om jag ska vara ärlig.
Lite hantverk är det
ja, men
också,
exakt, man håller väldigt mycket hantverk. Jo, men exakt, hålla det. Och sen, alltså barn, alltså, det är ett sätt också för dem att få briljera lite. Jag vet liksom så här, min kusin, hon vill liksom inte baka något fult, utan hon vill gärna göra något fint och komma till sina föräldrar och visa upp det. Och jag tycker det är fantastiskt kul med all den här bak-tv och att man kan få någonting som ändå kändes rätt så tråkigt yrke och lite trött att bli så hippt och coolt.
Jag var inne i en sån här pysselbutik. Jag har ju barn som är 13 och 7. och är inne i pysselbutiken och säljer pärlor och flörtkulor och saxar och filtpapper och ni vet de här pysselaffärerna. Där finns det en enorm baksektion helt plötsligt med sockerpasta och formar och strössel och bakmix och cupcake klart och ätbara såna här klistermärken som man kan lägga på. Alltså det var ju, och det är inne på bland pärlplattorna. Liksom.
Jag förstår vilken härlig uppväxt då för Vincent och för Nicky, dina barn. När jag växte upp, jag vet ju, jag älskade ju mammas kanelbulle. Mm. Men det var ju antingen så var det en kanelbulle eller så gjorde mamma en sockerkaka. Mm. Och var hon riktigt galen, då blev det en pepparkakskaka också i räfflad form.
Tigerkaka.
Tigerkaka också där.
Men ni får inte heller glömma rulltårtan.
Men jag fortfarande sitter där djupt i mig liksom. När mamma hade gjort nybakade kanelbulle, det fanns ju inget bättre med ett stort glas mjölk liksom. Det var ju vår tid.
Exakt. Och det handlar ju, jag tror så här, bakning mycket handlar om att skapa minnen. Mm. Alltså alla har vi något slags fika minne med oss. Och jag tror börjar man ta bort det, jag menar det går inte att ersätta. Tänk så här att du ska komma hem till din mormor och hon ger dig ett äpple. Det blir, alltså det är sån besvikelse.
Ja, det är, man vill ju åt fikat.
Ja, min mormor gav mig jättefina Granny Smith-äpplen när jag var liten.
Man måste kanske börja baka mer hemma, säger barnen bak.
Men sen behöver man inte göra det så himla ofta, men jag tror någon gång, jag tror så här, idag är det dyrbaraste du kan ge till någon, det är tid.
Mm.
Och att ta sig tid att liksom baka så här. Jag menar, min mamma har alltid gjort min tårta när jag har fyllt år och det är inget märkvärdigt, det är liksom sockertårtsbottnar. Hon har använt så här kondenserad, alltså så här frukt i kondenserad burk. Och sen så typ tagit oboj, grädde, vispat det, massor med rostade hasselnötter uppe på. Fantastiskt gott, men det är inte så här, men det är bara själva grejen.
Ja, men för det är ju det man känner idag när du säger också med baksektioner och sånt, att alltså går du på en baby shower eller ett födelsedagskalas, det är de finaste små cupcakes och det är perfekt frosting och så är det små stjärnor på toppen och så är det en tårta där det är liksom en Ariel uppe på. Alltså det är så tjusigt. Jag skulle typ inte våga göra en tårta till någon idag.
Det är som tårtan du fick när du var liten, Anders, av din mamma.
Ja, det var en ganska blöt sockerkaksbotten och sen var det då grädde och så var det då de där, vet, mandarinklyftorna som man legat i, som man öppnade med konservburk.
Fantastiskt gott. Ja,
det var gott, men det var väldigt, den vägde ju 12 kilo. Men det är roligt att titta på våra födelsedagstårtor som vi får här av något konditori. Alltså man bara, vad kan man göra
sådär? Det är konstverk.
Ja, man vill inte röra dem nästan.
Nej, men sen tror jag att hela, alltså Sverige generellt, alltså vi är matintresserade. Tittar man tillbaka, vi var ju ett fattigt land förr i tiden. Alltså vi hade ju inte råd med fina råvaror och det även går ut och äter på restaurang idag. Även en mellankrog, alltså där det inte är liksom fine dining, håller ju hög standard. Och det är det man blir bortskämd. Så att så åker man liksom, så nu var jag i Paris för något, så går man på, alltså man blir besviken. Vi har så sjukt hög standard på våra liksom så här kvarterskrogar.
Och tjejer också faktiskt, om jag får generalisera lite, när de går ut och äter middag på restaurang. De går ganska fort och tittar i menyn, rakt ner och tittar på efterrätterna. Sen vill de äta en förut eller varmet förstås, men det är efterrätterna de vill åt. Och det tror jag du är en stor del av också. Ja. Att man har en viss förväntan och det är bra, för det höjs liksom nivån på alla restauranger. Alla restauranger måste snäppa upp sig, annars får vi inga gäster.
Nej, för förr har det ju varit mycket fokusmat. Och så har liksom efterrättsdelen varit lite där, men vi tar en glasskula eller bara. Men idag tycker jag ändå många restauranger börjar engagera sig i dessertlistan också.
Mm.
För den är så pass viktig ändå.
Hur gammal var du när ni lämnade Libanon?
6 år.
Och hur, vad har du för minnen därifrån?
Men det är lite blandade minnen, men jag minns mycket så här, samlas hela familjen. Alltså vi umgicks väldigt nära in på varandra allihopa. Både min moster då också, som nu, de bor i New Jersey. Men sen minns jag också liksom så här, alltså det var ju både up and downs med kriget. Och så ibland var det lite lugnt och ibland inte liksom. Och jag minns ett tillfälle när mamma liksom duschade mig och sen helt plötsligt bara började smälla. Då är det liksom handduken på under armen och så sprang vi ner. Och så kommer man ner till en källare, då sitter ju liksom alla familjer där. Och det är bara så här tända ljus. Och så kanske någon har plockat med sig lite bröd eller. Alltså sen får man ju vänta liksom. Alltså det var ju mycket så här väntan. Men Ingmar visste inte så här, okej, nu är det lugnt, nu kan man gå och handla.
Det är obegripligt, det kan man ju inte förstå riktigt.
Nej,
det där. Alltså,
det går inte att sätta sig in.
Nej.
Och hur, flytten då, när ni lämnade?
Ja, nej, men alltså vi har ju liksom aldrig egentligen flytt på samma sätt som de gör idag. Utan min pappa kom hit för att min farfar dog här i Sverige. Och så bodde ju Josef och min andra farbror alla redan här. Vi var ungefär sista familjen som ville lämna.
Mm.
Jag tror liksom så här, ingen människa vill ju i grund och botten lämna där man kommer ifrån. om inte man måste.
Det är lätt för många svenskar i dagens klimat, som vi säger, alltså samhällsklimat. Så det är, vadå, de vill ju faktiskt inte hit, alla flyktingar. Nej. De är ju tvungna.
Ja, men man är ju tvungen liksom. Ja. Och det är just det, exakt. Alltså det krävs ju otroligt mycket för att få en att ge upp hela sitt liv. Mm. Alltså som jag tittar på mina föräldrar liksom så här. Alltså en kultur, de hade sina vänner, ett sätt att leva. Och sen komma till Sverige liksom, det är ju alltså natt och dag. Till att bli liksom, från att ha varit det här öppna dörrar där grannar springer emellan, till liksom stängda dörrar där man knappt skakar hand eller kindpussas. Det är ett helt annat språk, alla sköter sig.
Eller när någon tittar på en, säger man, vad tittar du på?
Ja, men lite. Men så, ja, men jag har också liksom så här mycket positiva minnen, men när vi flyttade hit så bestämde vi bara att det är nog bättre att vi kommer hit. Och så var min pappa här, fixade med alla papper, och vi åkte över med båten ifrån Libanon till Cypern. Jag, min mamma och mina två äldre bröder.
Minns du den resan?
Ja, men det låter lite som en film, men vi gick på den här båten och liksom, jag brukar tänka nu så här, då var jag ändå 5,5-6 år. Och visste jag vad som skulle ske? Visste jag när vi åkte med den här båten och Libanons hamn blev mindre och mindre, att jag aldrig mer skulle komma tillbaka? Det är den känslan jag lite så här tycker är så här konstig. För man tänker inte så mycket som barn, utan nu ska vi ut och resa liksom.
Men hur blir liksom livet, du kommer till Sverige och du blir framgångsrik här och så här. Är det svårt att stå och vara domare i en desserttävling och så här, där folk gråter för att de åker ut för att de inte gjorde en bra lemon curd? När du har varit med om det, alltså blir det, kan du ibland känna att så här, vad är det här nu då?
Ja, nej, men där, det är mer reality liksom, så det, men däremot så kommer jag ihåg när jag gjorde lumpen.
Vänta, då reality, det där är lite spelat menar du eller?
Jo, men det är ju alltid så, det är lite drama här och där liksom. Det är ju inte så kul om vi går runt
det,
här, och det var en god liten lemon curd, men du åker hem ändå. Utan man måste ju skapa lite drama för att det ska bli kul att titta på.
Kan du vara elak och hård?
Men jag är ingen elak människa i grunden, men det är klart att alltså, man kan spela lite.
Kan de där mörka ögonen bli ännu mörkare?
Absolut.
Vad var det du skulle säga när du gjorde lumpen?
Nej, men däremot så kunde jag bli irriterad när jag var i lumpen. När man, så här, folk tyckte det var så jävla häftigt att leka krig. Jag bara kände så här, ingen av er här, förlåt ordet svennebananer, vet hur det är att vara i krig liksom. Det är inte tre steg åt höger, ner, pang, pang. Alltså det är liksom det är liksom spring för livet och typ.
Hoppas på tur.
Men du blev militärpolisen då? Var det självklart för dig att göra lumpen?
Jo, men det tror jag. Det var väl också så här en slags macho-grej för min egen del. Och sen alltså en utmaning att kastas in och göra det liksom i 10 månader av helvete på ett sätt.
Men ändå, du vet ju själv också vad hårfint det är att du som då bög, hade det kommit ut, du hade ju liksom, du vet vilken mobbing det hade blivit inneburit.
Men absolut.
Men det var ingen som visste om, du hade ingen aning om det. Det var ingen som visste om det.
Nej, ingenting. Nej. Utan man, någonstans så lär man ju sig så här, man får leva liksom, man spelar ju ett spel. Men sen så kommer man ju till en liksom plats i livet där man bara känner, men jag orkar liksom, fan ska jag ljuga hela tiden? Det var ju lite som med mina föräldrar liksom, bara, jag ska åka till USA för att.
Men det blir tips du kan ge, eller hur Roy? Det kan väl du ge som tips till, det finns ju många tjejer och killar som lyssnar på det här och som kanske tvekar, och man kanske inte behöver stressa fram det heller, utan som du sa lite innan här, att det får komma när det kommer, och när det är dags, ja, då är det fan med dags, då är man där.
Ja. Ja,
då är hela Roy med, eller hela den personen som kommer med det här med.
Men jag tror liksom man måste själv liksom vara redo med det, och sen egentligen, det är alltså det bästa man kan göra, det är att bara vara ärlig.
Jag funderar på att komma ut som straight ju.
Ja. Jo, men det är lite den här grejen. Det är lite därför jag säger så här, men måste man göra en stor grej av det? Jag menar, när kom du ut som straight?
Nu.
Jo, men alltså förstår du, det blir lite konstigt.
Jag vet vad du menar, jag håller med.
När ska vi ha kommit till där vi slutar fråga folk om deras sexuella läggning? Skit. För den har ju sjukt lite med att göra vad vi sitter egentligen och pratar om. Eller, jag menar, det är ju inte så att du säger så här, jag gillar lack och läder och blir totalt förnedrad. Alltså det är också en slags sexuell läggning på ett sätt.
Ja.
Alltså, det är så konstigt bara för att man är gay.
Är det så straight? Uteslutande, och det är liksom så tråkigt.
Du berättade om när du satt på båten när du var 6 år, när du lämnade Libanon, och du såg hamnen bli mindre och mindre och tänkte att, och visste inte då att jag ska aldrig mer tillbaka. Men nu ska du tillbaka.
Ja, det ska bli sjukt spännande. Jag ska åka ner 2 veckor nu i sommar. Jag är mer så här, tänker så här, kommer jag smälta in? Alltså där, här smälter man ändå inte in. Jag är ju fortfarande svarthårig och skägg liksom.
Tänker du
och,
på det?
Nej, det gör jag väl inte. Men när jag tänker på det hela så gör man ju inte det. Jag, smälter, jag är ju inte svensk. Men där så är ju liksom, kommer jag smälta in? Jag kommer ihåg när jag och min bror var i Syrien på bröllop. Då tänkte jag så här, undrar om vi kommer smälta in. Och sen när vi var på typ så här, ja men som en marknad. Jag bara, alltså gud, vi passar inte in någonstans.
Är det jobbigt att känna det, att du inte passar in där och inte där, att man blir lite...
Jo, men vi, var liksom, vi hade blivit för liksom europeiska i vår stil. Om man jämför liksom klädmässigt, hur vår frisyr är, eller hur vi... Så att, nej, där passade inte in. Men vi får se Libanon. Libanon är väl lite mer ändå europeiskt på ett sätt än kanske Damaskus. Och ja, sen, ja. Nej, men det
ska... Kommer din kille Johan följa med dig?
Nej, han är lite sådär, han vågar inte liksom. Så, och det är liksom, det respekterar jag.
Blir du besviken på det eller? Nej, jo, det blir det.
Jag tycker nej. Jag tycker det är jätteskönt att man kan göra olika saker på olika håll. Man behöver inte liksom hänga med varandra konstant. Nej. Jag menar, vill han göra en grej, då kan han ju passa på att åka med några kompisar. Eller ja, alltså sommaren är inte mer än 2 veckor liksom.
Hur länge har ni varit tillsammans?
I snart 3 år.
Är du kär?
Ja, men kär på liksom, jag brukar säga så här till min kompis som är i... steg 1 i förhållandet. Jag har liksom kommit till steg 6.
Och hur många steg tror du att det finns?
Jo, men många. Jag tror alltså, alla förhållanden tror jag man måste jobba på. Jag tror verkligen inte så här, gräset är grönare på andra sidan. Det är klart att man kan se någon som är skitsnygg, som är attraktiv, som har värsta jobbet, värsta livet. Men
gräset det ska klippas också där också, Roy. Du vet vad?
Ja, men exakt. Klippas där också. Men däremot tror jag så här, man måste hitta någon där man kan känna en slags utmaning med, man kan inspireras. Jag kan vräka ur mig allting som jag är rädd och orolig för utan att känna att man blir dömd. Och att man inte heller har en tävling mellan varandra.
Nej, här det finns en trygghet i att man vet att det är vi. Sen kan man vara jobbig eller tråkig eller sur eller vad det är. Och det är okej.
Vad gör Johan för något? Jag har aldrig sett honom nästan.
Johan jobbar, han driver ett investmentbolag.
Åh, du, han är rik.
Ja, nej,
det är
han inte.
Det är klart han gör, men ett investmentbolag. Är det vråltät?
Nej, men det är, han investerar ju med andras pengar. Så det är inte hans egna.
Nej, okej.
Det gör ju alla de här investment.
Det lät så bra.
Du måste göra av med några kompisar.
När jag sa det, vad han jobbar med, jag bara, åh, det låter bra. Sen bara, kom närmare in på var han fanns inga pengar där.
Nej.
Din förra bok har fått fina priser. Du har blivit utsett årets chicaste man av tidningen Chic. Årets bäst klädda man är du nu. Du är regerande mästare där för tidningen Elle. Vad är nästa steg? Men jag menar bara, som en sammanfattning, att det går jävligt bra för dig ju. Är med på ett stora tv-program och dina böcker går som smör.
Nej, men alltså, nästa steg för mig, det är ju att fortsätta alltså, göra böcker, tv. Jag tycker det är fantastiskt kul att just... Alltså jag tror ständigt utmana sig själv, och för mig att göra tv är ju hela tiden att utmana. Hur kan man utvecklas själv som tv-profil? Hur kan man hitta massor med härliga saker och inspirera andra människor? Men i grund och botten så är det ju ändå min passion för bakning. Och det är klart att ett annat steg är ju att jag vill öppna eget. Ett eget café-koncept som jag är väldigt präglat av mig liksom. Men det håller jag på att titta på just nu faktiskt.
Och vad skulle då vara din parad? Vad är liksom din bästa?
Ja, men det skulle nog bli en triple chocolate fudge cake skulle jag nog säga.
Jag skulle gå dit i kaféet på en gång.
Ja, nej, men så det, ja.
Roy, vi har en liten låda här med frågor i.
Åh, herregud.
Frågan i lådan, vi har ingen aning om vad det står på dem.
Och vissa gäster innan här har också skrivit sina egna frågor. Mm. Det kanske du vill göra, komponera lite frågor sen.
Du får dra,
det är inte jag ska dra. Okej.
Okay.
Och se vad det står. Får läsa högt.
När har du utnyttjat ditt kändisskap?
Åh, vad roligt.
Säg ärligt.
Det är faktiskt när jag ringer till din restaurang och bokar bord. Då har jag utnyttjat det.
Gör det?
Hej, det här är Roy Fares.
Alltså, ganska tydligt att säga sitt namn.
Och då får jag alltid bord.
Smart
kändiskrog du har, Anders.
Lite som Gry Forssell.
Men jag känner så här... Jag kan ju få ett nej också. Det finns ingen plats.
Jag tror att jag presenterar mig som Gry Forssell, men jag heter ju det.
Ja, jag vet. Men du vet ju också att det är ganska bra då.
Fast man gör, alltså det är väldigt sällan jag gör det. Men vet jag så här till exempel, ja, men vi är ett gäng som ska gå ut och äta. Det kanske krisar lite och hitta plats. Jag tycker det är fantastiskt att höra av sig till de ställen man brukar gå. För att där finns det ju, de hjälper alltid till.
Ja.
Jag tycker det var jättemysigt att få träffa och sitta ner och prata med dig lite grann. Tack snälla för att du kom hit.
Tack själva.
Och lycka till. Boken Jag håller precis på att läsa om det här carrot cake donuts. Oh. Alltså den är helt vild. Oh. En morots. Nej men lyssna
tänk
på
det. Det är en carrot cake donut, alltså en friterad morots donut som är fylld med en god cream cheese.
Alltså den är precis. Tänk dig en friterad morotskaka rullad i kanel och socker och i mitten en fyller cream cheese frosting. Morotskaka och munk. Säg hej till den.
Men alltså, vill du baka till oss någon gång så är det okej.
Absolut.
Sweet Spots of New York heter nya boken med Roy Fares. Tack snälla för att du kom hit.
Tack själva. You taste like